Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nej, men allting är jättebra. Förutom att jag är så jävla trött som vanligt.
Det är väl inget nytt på västfront?
Eller vad säger du?
Det är ju alltid morgon, så att det är ju, man är ju alltid trött på morgonen. För att du ringer och då är det din kväll, då är du ändå lite pigg.
Nej, men... Jag vet inte om det händer med min...
Ja, men jag får ju alltid vara liksom på morgon... Du vet ju, morgonhumöret är ju inte det bästa.
Vänta, nu är det något konstigt med min mick. Vänta här.
Eller såhär, jag har ju faktiskt ganska bra morgonhumör, men det tar ju ett par timmar innan man liksom är i fas. Så är det ju.
Ja, så är det verkligen.
Man är ju som bäst vid lunchtid. Ja. Sen går det ut för.
Det är väl då man har sin peak. Så att vi är väl ungefär på samma då i så fall. Jag är kväll och du är morgon. Det är liksom ingen bra kombo egentligen. Och ändå är vi så här briljanta.
Nej,
hur är det möjligt?
Ja, tänk hur härliga vi är vid lunchtid.
Ja. Välkomna till This is 40.
Det här är Karin Bastin.
Mm. Och det här är Isabelle Monfini.
Ja,
jaha, ja, så heter ja, det vet vi att det heter.
Har du har suttit på i något slags möte nu innan eller?
Ja.
Vad är det för möte då?
Jag håller ju på med lite tv och poddidéer, va?
Ja, spännande. Är det något som du kan dela med dig av?
Nej, inte ännu, men kanske snart. Vi får se.
Gud, så spännande.
Ja, det är ju det som vi brukar jobba med, du och jag, Karin. Och nu är det bara väl det dags för mig att... Börja arbeta lite smått.
Jag blir jätterädd bara jag hör det.
Ja.
Nej, men det är ju klart att det är kul.
Ja, och än så länge är det doable, så kan man väl säga.
Mm.
Men det är ju det där, återigen, att Filip är borta. Alltså han är ju i New York nu till exempel.
Mm.
Och att man liksom måste få... Ja, nu till exempel så är bara Selma hemma med hennes pojkvän. Jag vet liksom inte vad något av de andra barnen är någonstans.
Men något hum har du väl?
Alltså Greta gick med någon kompis som jag aldrig hade träffat förut. Som hon kom hem med. Mm. Och skulle liksom gå ut lite. Och jag har ju skrivit att han är i humlan, men jag vet inte.
Men, men måste inte Greta ändå säga till dig vart hon ska gå?
Eftersom jag sa att jag inte kunde laga middag ikväll, så sa hon att hon skulle gå till McDonald's.
Ja, okej. Okay. Så du vet på det ungefär. För att hon är ändå bara 9.
Ja, jo. Men hon beter sig som om hon vore 14.
Ja, men du är ju hennes mamma, så du vet ju att hon bara är 9. Eller du bara, nej, ja. Och just det, hon är ju 14, ja, just det, ja, då kan hon göra
vad. Nej, jag har också glömt bort det, kan jag säga. Det är lätt att glömma bort med henne. Nej då, nej, men det är ju det där som jag liksom, alltså de blir ju väldigt självständiga här, på gott och ont. Det är inte bara positivt tycker jag, utan det är det där som jag alltid har sagt, att de flyr de får vingar, kan man säga.
Ja, men det kommer man ju ihåg. Man levde ju helt egna liv därifrån när man var så här, typ 12. Gjorde man ju helt och hållet vad man ville och vad man tyckte och vad man kände liksom.
Ja, lite så.
Nu är klockan 9 på morgonen. Jag måste faktiskt öppna min Diet Coke.
Första Diet Coke.
Ja. Usch.
Eller är det andra?
Det är såklart att det är första. Och jag hade ju inte tagit den klockan 9 på morgonen. Om det inte vore för att jag gör podd och behöver en pick-me-up.
Ja.
Mm.
Ja, precis. Nej, men så vi får se. De kommer väl ramla in här under poddens gång.
Mm, spännande.
Ja. Men på tal om tv och liknande så såg jag faktiskt någonting som jag tycker att du ska titta på också. Jag går direkt in på tv-tips här. Jag är på gång.
Kör.
Som jag enda jag håller på med på dagarna nu. Mm. Men då såg jag då det här, den svenska dokusåpan som går på SVT Play.
Mm. Vad är det då?
Det här är en berättelse om den svenska dokusåpan. Inifrån, med de som var där.
Vi visste inte vad det var vi skulle göra.
Vi träffar människorna som var med.
Man blev berusad på 2 öl där inne.
Då var jag först med att vara jättefull på TV.
Det var inte så att jag klädde av mig, utan jag lät bli att klä på mig på morgonen.
Om jag vill bli som Samir Badran eller ja, som mig eller någonting.
Oh! Alltså folk fotade en och ville autografer. Det var rätt sjukt.
Här kommer Hanna V.
Jag är jävligt cool. Alltså man kan vara dum i huvudet, men man kan vara dum i huvudet med typ lite finess.
Nej, de har liksom gått igenom liksom hela svenska dokusåpan-historien. Förstår du hur roligt för oss?
Ja, jag vet.
Alltså, du vet. Ja. Alltså, jag hade ju glömt, alltså bara den säsongen.
Vilka grejer hade man glömt?
Nej, men för det första hur omodernt Robinson var från början.
Vi tar timme för timme. Ibland kanske vi lägger fram en plan då, vad vi ska göra en par timmar, men annars har vi bara kul och det som händer, händer. Och, oj, igår gick huset sönder till exempel. Jaha. Ja, vi får väl laga det då.
Hörrni, de går ju rakt igenom där.
Ja, men vi får se att det bygger upp högre.
Den sista lappen säger också Matti. Bra kämpat också, Riken.
Alltså, du vet,
jag jobbade ju på Strix när första säsongen av Robinson gjordes. Och det var ju helt sinnessjukt ändå hur stort det var.
Ja, och man tyckte ju det också. Vilken produktion, du vet. Och
ja, men det var ju det. Så jämfört
ja, men
med
vad, även när det sändes.
Ja, men jämfört med vad som någonsin hade gjort så var det ju liksom, ja, det var helt
men
sjukt.
Jag kan säga, när man ser det nu, då tänker man så här, åh herregud. Alltså det är liksom, det är så omodernt. Mm. Alltså, och det är så fult. Och så, jag kommer ihåg att man tyckte att scenografin var fin och så. Nu är det liksom bara så här, alltså, det är verkligen gammel tv. Alltså.
Ja, men för vi känner ju Ylva som gjorde massor av de där grejerna. Man tyckte det var liksom hur coolt som helst.
Alltså allt det där var ju då så modernt. Mm. Och såklart också så här, att komma på såna där tävlingar och bygga de sakerna som byggdes, som fortfarande byggs. Men idag så tycker man ju att allting är så, har gått framåt så mycket. Men om 20 år när vi ser det som händer idag, så kommer ju vi ha samma reaktion då. Men man glömmer bort hur omodernt det var. Jag såg då till exempel Paradise Hotel säsong 1 som jag jobbade med. Mm. Liksom, vi hade ju inte ens mobiltelefoner. Vi kunde ju inte få tag på varandra.
Nej,
ändå lyckades. Det hade man inte på Robinson heller. Det hade man inte på Robinson heller första säsongen. Och då, när, då var en av deltagarna som de hade intervjuat nu då. Mm. Alltså du förstår, jag hade ju glömt bort att han överhuvudtaget existerade. Gregory från Paradise Hotel säsongen.
Okay.
Paradise Hotel då och nu är ju 2 helt olika saker. Jag var med i första säsongen av Paradise Hotel. Och då kändes det mer som att det var att vanliga människor som var mer känns som.
Tänkte du valde mig då?
Det jag tänkte på, det var nog lite det här, vilka man har kommit lite bättre överens med.
Då kändes det mer som att det var mer fokus på intriger och på personerna i sig.
Du, då, vad har du respekterat mig på, Alibin?
Jag måste vänta mina fyrfors.
Förvänta på 6, då tror jag faktiskt inte var så stor. Ingen av oss hade 6 i tv den säsongen.
Jag tyckte ju liksom då att de var jätteunga, de som var med i Paradise Hotel. Alltså de var ju då,
ja, hur gamla var de?
Ja, men de kan väl vara födda 78-79 någonting och jag är 74 då, eller?
Ja, alltså, då tyckte, jo, men det var ju för vi var ju så unga själva liksom.
Ja, men vi arbetade ju med ganska alltså stora projekt.
Hur gamla var vi då? Jag tror att jag var 19 när jag började på Strix.
Ja, precis.
Alltså då var ju vem som helst som var över 23 var ju såklart svingammal.
Alltså de var så gamla som att det är klart. Ja. De tyckte ju att vi var gamla tanter och då var det bara 5 år mellan oss. Men nu då så intervjuar de honom, du vet, när han har liksom blivit gubbe.
Gud, nu är han alltså 50,
ja, alltså,
plus.
Du vet, eller, nej, han är ju 45, men jag tycker att han ser ut som 55. Så ska jag, alltså. Men och en helt annan person liksom. Han var ju lite så här kort och blont liksom, hår, du vet, så här, lite så, gud, som en fotbollskille typ, för så, om jag nu skulle,
gud, och nu, jag måste titta på det här programmet.
Nej, alltså du kommer älska det. Och Robinson Robban är med, Johan Promell är med och blir intervjuad, Tina Graffman som är producent för Stjärna på slottet är med.
Alltså, är det bara ett program eller är det en serie?
Nej, det är en serie på 5 har kommit ut. Jag vet inte om det ska komma fler. Gud, nu är man på Wahlgrens värld. Och vad det har gjort liksom i Pernilla Wahlgrens karriär. Mm. Och hur, ja, men det, och med hur man går igenom liksom hur det är en the Fame Factory.
Nej, det är helt otroligt.
Alltså, man kommer inte ens ihåg de programmen som var liksom innan Idol.
Men vad var Fame Factory för någonting?
Bert Karlsson.
Ja, det har jag ingen minne av överhuvudtaget.
Det är ju Bert Karlsson som började. Bert Karlsson började ju, Aschberg ringde upp Bert Karlsson, det här berättas. Och sen kan vi måste göra någonting liksom med musik och liksom typ, då hade man, de ju köpt in Robinson, så de fattade ju att det där med reality var liksom, skulle bli något stort. Mm. Och det var ju då den här Friends på turné började.
Ja, just det.
Ja, det var liksom Bert Karlssons första stora grej. Och då kom de tvåa första året i Melodifestivalen och sen vann Friends då.
Med,
lyssna till ditt hjärta, du vet vad du känner. Det är tydligen Friends.
Men när du tittar på det där och dina barn tittar på att du tittar på det här, då tycker de att typ du tittar på Åsa Nisse liksom.
Alltså, de har inte ens varit inne i rummet.
Det här är så gammalt för dem. Det här är som att du på riktigt sitter och tittar på en sån här gammal revy.
De har inte ens varit inne, de har inte ens satt sig vid soffan. För de bara kommer in och tittar och sen går ut igen, utan att ens fråga vad tittar du på.
Nej, men du förstår. Alltså, det här är verkligen, det är ju så jäkla kul att du tittar på det här, men det gör ju inte att vi blir yngre.
Nej, men och sen så var det här med Robinson Robban. Har du förstått att han var en smart person?
Men vi, jag gjorde ju ett annat program där han faktiskt var med lite då och då. Ja, det var ju Silikon. Han satt ju i den där panelen, kommer du inte ihåg det?
Nej, det kommer
jo,
inte
men han satt ju i den där, vi hade ju en sån här killpanel.
Ja, det kommer jag ihåg.
Där han satt ganska ofta och ja, men han var väl så här rätt trevlig att göra med. Jag tycker ju rätt synd om honom faktiskt, och med allt som hände. Det är ju liksom han, TV gjorde inget bra för honom så att säga.
Nej, men det visar ju sig nu som inte jag hade förstått för taget. Det kanske säger en del om mig. Var ju att han var en snowboardare från Gällivare. Och så såg han första säsongen av Robinson och såg att liksom Martin Melin blev värsta stjärnan. Han fick gå på, han blev ju verkligen, alltså när han vann Robinson då, förstår
alla de här människorna fick ju smaka på giftet.
Ja, han blev ju, men han blev ju liksom från en helt vanlig knega polis så blev han ju största stjärnan i Sverige. Och då tänkte Robinson Robban, det där vill jag också göra.
Och det var inte bara men, han som tänkte på det, du, typ alla tänkte det.
Ja, men precis, men nu intervjuade de ju just honom. Och då skrev han in ett brev då. Jag åker snowboard och kommer från Gällivare. Och det var ingen som svarade eller ringde överhuvudtaget. Med hans riktiga personlighet då. Och sen nästa år så skrev han bara så här. Alltså värsta liksom, du vet, brevet om hur vidrig person han var. Och det enda han gjorde var. Ja, och då ringde de ju bara efter två dagar. Och så för casting. Och sen fick han ju. Och då spelade han ju ett alter ego som inte var han. Alltså. Eller han spelade en annan person. Och sen fortsatte han bara spela den där människan. Som han absolut inte var. Så det hade inte jag fattat. Du vet, han kom då när han målade sig helt blå i direktsändning.
Robert! Alltså, Robert!
Anders!
Ja. Ja, detta kallas för tv-språk för någon slags kupp. Ingen förstår syftet med den. Mer än att bli lite extra uppmärksamma. Det är tur att vi har kollat av vad det stod på den där lappen egentligen. Där tror jag att Robban Andersson hoppar ut ur tv-historien för gott.
Ja, men jag kommer med. Men det värsta är ju den där jättehemska grejen. Att han gjorde det här beställningsjobbet.
Ja, just det, precis. Det nämns också i den här.
Robban Andersson skulle varken lämna scenen eller sluta upp med sina kupper. Några månader efter Blå gubben går Robban Andersson ett steg längre i jakten på rubriker. I samband med ett bargig iscensätter han tillsammans med två fotografer och en kvinna ett fejkat överfall. Robban Andersson skulle spela hjälten som skrämmer rånaren på flykten, men allt går fel.
De stoppade pendeltåget, arresterade fel kille och man bara... Oh, det här är inte bra. Så det vart en löpsedel, Robban, hjältedåd. Liksom.
Polisen blir inblandad och snart uppdagas bluffen.
Fabricerar du någonting, då är det ju rena lögner och det kommer ju fram förr eller senare. Så det funkar ju inte.
Så jag blir anhållen. Jag bara, varför ställde jag upp på det här?
Han var ju väldigt ångerfull liksom. Han och de här kameramännen då som han samarbetade med hade ju gjort det för att få rubriker.
Så när jag såg den här roliga Robinson-Robban-profilen som alltid har drivit med sig själv och haft sig själv som slag på sig. Allt raserades på en halv sekund. Hela glashuset kraschades i 1000 bitar. blev så jävla ledsen. Det gråter ju sällan liksom. Men jag grät hejdlöst den kvällen liksom. Och det är så här, fan naiv kan man vara? Varför liksom?
Ja. Men det är det som är så sjukt obehagligt när man tittar på liksom vad, alltså som jag sa, det här smakar på det här kändisgiftet.
Ja.
Det är liksom, det är inte så många människor som det gynnar.
Nej, men det har vi pratat om innan. Det är inte bra att vara för rik och det är inte bra att vara för känd.
Nej, alltså en del kan ju fixa det.
Väldigt få, väldigt få.
Ja, det är väldigt få som fixar det. Och jag förstår det, för det, liksom, det gör ju någonting verkligen så här sjukt med en människa att liksom få den där uppmärksamheten.
Verkligen.
Det är inte liksom, det är inte sunt. Nej,
och sen så tror jag även att bli tittad på så mycket. Alltså, inte bara då att du blir tittad på en TV faktiskt, utan att du blir filmad. Bara den grejen tror jag är väldigt liksom...
Ja, den gör ju att du förställer
dig. Och inte...
Men också,
ja, och som, också som att du får, om... har så mycket blickar på dig hela tiden. Så när kamerorna släcks och du inte har de blickarna, då måste du liksom göra någonting annat för att få de blickarna.
Ja, det är obehagligt alltså. Och det här är ju det som... Det är så, nu liksom när alla de här realitiserna har kommit, gått och hållit på så himla länge, så är det ju liksom... Jag tror typ inte att en enda människa som ansöker till en sån reality är sig själv eller är den personen som de typ visar upp liksom.
Det är lite kul, för Wahlgrens är ju liksom så nära sig själva kanske som man kan komma, eller i alla fall Pernilla. Alltså hon är ju väldigt naturlig, får man väl ändå säga. Men det som är kul, eller som det slutar med det här sista avsnittet som finns på SVT Play, och jag vet inte om det är sista eller om det kommer fler, det är ju just att då den generation som växer upp idag, de skulle liksom aldrig vara med i en dokusåpa, för de säger alltså att vi är ju redan det i TikTok och YouTube.
Ja, de väljer själva liksom sitt medium.
Ja, precis. De producerar sitt egna. Mm. Och det är bland annat två tvillingar då som jag aldrig har sett, som kanske är 15 års åldern, som är tydligen Sveriges största TikTokare då.
Och vad är de kända för då?
Nej, de dansar och sånt där som man håller på med på TikTok.
Mm.
Och de är jättestora vad jag förstått som. Men de, alltså varför skulle de gå vara med i en, alltså en reality? Skulle ju aldrig falla dem in. Där de inte fick bestämma narrativet själva liksom. Det är också intressant.
Ja, men det är ju väldigt, väldigt intressant. Är det bra då kanske, eller?
Jag vet inte, men de har ju någon sorts självsäkerhet, den här generationen som växer upp. Alltså våra barn och neråt, som vi inte hade, tror jag i alla fall.
Ja, nej, men för man vill ju hela tiden så här sitta så här, åh, det var så mycket bättre förr, åh, gud vad dumt med alla TikTok och alltihopa. Jag känner så, men det är så här, nu är det ju så att det är ju här. Det kanske också är någonting så här, kanske finns något positivt med det också.
Ja.
Det kanske är bra att det är väldigt, väldigt många fler människor som blir kända, att det liksom giftet jämnar ut sig över liksom den stora massan.
Ja.
Att det blir fler och fler som liksom blir falska.
Nej, men jag visste ju inte vilka de här 15-åriga flickorna var till exempel. Jag är väl kanske omodern, men jag menar, men jag visste ju vem Bianca Ingrosso var när hon var 15.
Mm.
För att hon var med på TV.
Mm. Och vad är analysen? Vad menar du med det liksom?
Kändiskapet blir ju liksom till deras bubbla.
Mm.
Även om jag hade velat låta bli, så skulle jag ju aldrig kunnat bli av med Wahlgrens värld, om man säger så. Det fanns ju överallt.
Ja.
Men TikTok finns ju inte överallt.
Nej, det är klart.
Vi har ju inte TikTok till exempel. Alltså de flesta människor över 30 har väl inte TikTok? Eller jag vet inte, har
man jag det? Har det absolut inte.
Nej.
Jo, men man skulle väl ha det om det är så här gynnad ens karriär kanske?
Ja, men det, jag menar bara på att de 15-åringarna vet ju vem Bianca Ingrosso är också. Mm. Så att hon har ju en bredare spektrum. Och det är ju värre, ju kändare du är desto jobbigare är det ju för dig.
Ja, det är klart. Gud, det här är så himla intressant, för nu kommer jag att tänka på en grej som jag glömde berätta för dig, som jag lyssnade på för väldigt länge sedan, det är typ några månader sedan, lyssnade jag på en P3-dokumentär om Roxette. Har du lyssnat på den?
Nej.
Åh, gud, nu ryser jag så mycket. Nej, men alltså jag grät. Vet du hur sjukt det var när de, för de var ju så otroligt så här inställda på att, eller framförallt Per då, på att göra en USA-karriär. Mm. De var ju stora i Sverige, och det, liksom, det hände aldrig i USA förrän en så här utbytesstudent som har varit typ i Sverige, jag kommer inte ihåg vad han hade varit. Han hade varit någonstans och så han fått tag på, vilken var deras
She's första got the look. La, la, la,
ja, just det, exakt.
La, 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 la,
han har
la,
fått tag på la, la, den, han tar med sig den hem till någon typ relativt stor så här college-stad i USA. han började spela den på fester och så, alla tycker den är jättebra. Och han är så här, han bara, det här måste liksom ut på college radio typ. Så han går ner till den där lokala radiostationen och bara, ni måste spela den här. Och de plockar liksom inte upp den och han fortsätter tjata. Det är liksom en amerikansk college-snubbe. Till slut så får han in den på radio. Mm. Jag måste lägga in några klipp från den här radiodokumentären. Den är faktiskt otroligt bra.
He told me it would be going on a show called Test Pressing, where they would put a new band for up against another new band and let people call in and say what they liked. So I knew it was going to be on the radio that evening.
Dean Cushman får äntligen höra Roxette på amerikansk radio. När de dessutom vinner tävlingen jublar han högt.
I was really excited. I thought that was great. Hey, I succeeded. I got some people in Minnesota to listen to Roxette the Look.
Det är inte bara publiken i Minnesota som kommer att få höra Roxette. Dean vet det inte då, men faktum är att han har utlöst en lavin. The Look får nämligen ett eget liv. Från Deans lokala kanal i Minnesota vandrar den vidare till andra stationer runt om i hela USA. Snart kommer den att spela så mycket i landet att den hamnar på den amerikanska topplistan. Och därifrån går det fort.
Men gud, alltså snacka om så här välgörenhet.
Ja. Nej, men så jävla sjukt. Och sen, då slår det ju till. Och sen blir det ju bara listetta på listetta. Mm. Och den här grejen, när de kommer till USA på sin turné. Och det här kändiskapet bara liksom slår ner över dem. Och det är så här etta på, de får, jag kommer inte ihåg hur många ettor på rad de fick. Men det var ju liksom något helt sjukt. Det de var med om var helt sjukt. Ja. Och sen när liksom första låten som inte blir en etta kommer ut och de liksom blir lite så nedslagna utav det. Alltså så här, att ha varit i den där totala glansen, det går inte att jämföra med någon så här reality-glans eller någonting sånt överhuvudtaget. Det här är ju liksom människor som är riktiga stjärnor.
Nej, men framförallt har men de ju en
den
hobby.
Är, den är
eller
väldigt...
de har ju, det är en annorlunda grej tycker jag. Alltså med reality är det ju, man blir ju känd för att man är känd så att säga. Alltså,
ja, exakt, inte, du har inte direkt gjort
nej,
någonting.
Om man har, men om man ändå kan spela gitarr eller har en sångröst och så, då kan man ju alltid gå tillbaka till den och få självkärlek och självförtroende igen.
Och när, nu, förlåt nu att jag tar upp det här utrymmet med att prata om det här, men den här dokumentären och alltså Per och Marie är ju liksom helt otroliga. Det är ju sådana talanger så att det finns inte.
Ja,
alltså, hela berättelsen liksom med grej efter grej och den här låten, den här Pretty Woman-låten också som hette någonting annat från början och som de bara hade sålt som en, men de hade typ bara sålt den som en demo till den här filmen som då hade ett annat arbetsnamn och det var ju liksom helt vad den gjorde. Vi måste lägga in lite olika klipp fram. Vi måste faktiskt avsluta hela programmet kanske med den låten. Ja, men och sen, men en annan grej som jag måste bara ta upp i den här dokumentären, så får ju Marie sen cancer som alla vet. Ja, och lägger ju såklart då karriär.
Det är med alltså.
Ja, det är med alltihopa. De sitter, de är ju på väg till USA igen för att göra någonting samtidigt. Alltså jag tror Per redan hade klippt på planet när han får ett samtal från Micke Maries man att hon har ramlat och slagit i huvudet. För hon hade ju svimmat. Det var ju så det upptäcktes att hon hade en hjärntumör. Mm. Och sen så pausas ju liksom hela Roxette-projektet då såklart under den här tiden och hon gör olika behandlingar bla bla bla. Och sen till slut så ska ju de i alla fall göra någon, han är väl ute på en egen turné, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, jag måste lägga in det här ljudklippet, alltså du vet man gråter så mycket när det här händer. Och hon är där och hälsar på under den här spelningen och hon bestämmer sig helt plötsligt för att hon ska gå upp på scenen och sjunga den här, jag kommer inte ihåg vilken av låtarna det är, men det är någon av låtarna. Alltså du vet, hon går upp på scenen, med Per. Det är så här publikens jubel och du vet så här, folk gråter ju när hon kommer upp där och sjunger den här låten med honom.
Jag har aldrig sett så många människor gråta i mitt liv, det var helt otroligt. Och Marie blev ju helt rörd såklart och stolt och påverkad.
Alltså det är sånt jävla moment. Det här är vad du ska lyssna på idag, just den här dokumentären.
Ja, men nu är klockan 6:30 på kvällen, men jag kommer att lyssna på den.
Mm. Ja, men då lyssnar du på den imorgon. Riktiga stjärnor.
Mm.
Jag vet inte vad vi kommer med det. Det är väl såklart att det är inget fel att vara realitystjärna.
Nej, men gud!
Det, är ju någonting...
det finns ju en talang i det också. Men jag tror att man känner sig... Alltså det vet ju vi som jobbar med TV. Att det är så här, men gud! Det är världens bästa deltagare och så vidare. Alltså man vet... Alltså, folk som vet, de är ju nästan TV-producenter själva, kan man ju säga. Alltså de exakt. Vet vad som gäller.
Men ingenting kan mäta sig med en riktig stjärna, så är det.
Nej, men jag tror man måste känna en tomhet också när verkligen kamerorna släcks. Att då kan man inte bara gå och sätta sig och spela en sång eller liksom få ett nytt gig.
Som du kan om du är liksom en...
Ja, som du har ett eget yrke eller vad man nu ska kalla det
för. Ja, det är nog inte bra för självförtroendet.
Nej.
Att vara en realitystjärna.
Nej, det tror inte jag heller. Men hur som helst, tv-tipset då, eller tv- och poddtipset i ett då. Den svenska docusoppan på SVT Play och poddtipset då, Marie. Och den här veckan är vi sponsrade av Belissas Whitening.
Du, det här är faktiskt riktigt bra, för att jag behövde faktiskt en liten reminder, ser jag nu när jag ser mina tänder.
Ja, samma här.
Ja, nej, men för att man måste ju faktiskt... Måste och måste. Men om man vill så är det bra att bleka tänderna med lite så här jämna mellanrum så att de inte hinner bli de där mossiga gaddarna som man inte vill ha.
Nej, men jag håller med. Och jag, när Belissas kom tillbaka till oss så kom jag ju på att alltså, jag menar, sånt där brukar vi vara bra på ändå. Men
det är typ så här, var tredje, var fjärde månad gör jag det liksom. Alltså, ja. För att så länge du fortsätter dricka rödvin, dricka kaffe... Äta saker som färgar tänderna, så är det såklart att de inte kommer få den där snygga vita färgen. Man måste ju uppdatera det hela tiden.
Och vi har ju fått så otroligt fin respons av er lyssnare också genom åren. Och därför är det självklart för oss att fortsätta jobba tillsammans med Belissas och deras grymma tandbläckningsprodukter.
Exakt. Och vi har ju pratat om flertalet produkter som Belissas har. Men vi får alltid frågan om ett specifikt kit. Mm. Ett kit som är både vårt och ert favoritkit. Mm. Och det är såklart Be White PAP 100. Be White PAP 100 är och kommer alltid förbli nummer ett hos oss och er. Och det är rätt tydligt med tanke på hur många av er som hör av er.
Ja.
Så nu är det då dags för oss igen att pusha för det här. Så vi har pratat med Belissas.
Man får ju alltid frågan på sina DMs. Har ni någon rabattkod till Belissas?
Exakt.
Och det har vi nu.
Det har vi. Mm. Och med då koden This is 40 med stora bokstäver och siffrorna 40 så får ni hela 50% rabatt och fri frakt på Be White PAP 100 med koden.
Ja, men ni förstår ju. Det är bara passa på att fylla på lagret eller klicka hem och ge till någon eller klicka hem och sätta på sig direkt till sig själv. Vad som helst, men man kan inte missa en sån här chans.
Nej, exakt. Nej. Och Belissas rekommenderar att man bleker en gång dagligen i upp till 10 dagar för maximal effekt. Det har faktiskt inte jag testat, så det ska jag nog göra den här gången. Jag ska dra igång idag och köra 10 dagar. Och det är ju superenkelt också. Nu behöver man inte heller göra skenorna själv, eller man behöver inte forma skenorna själv, utan de kommer liksom redan formade och klara.
Det är så smidigt.
Så det är superenkelt. Man bara kopplar in skenan direkt på lampan. Gällen innehåller mer än 3 gånger så mycket av det effektiva ämnet och det är helt utan väteperoxid. Så att det här garanterar att man får ännu bättre resultat. Vita tänder, det vill man väl ändå ha?
Ja, det vill man faktiskt. Och inte nog med det så levereras kittet i en helt ny supersnygg förpackning. Mm. Där Belissas minskat plasten med 50% och allt sånt gillar man ju väldigt mycket.
Bra Belissas, säger jag. Och de har nöjd kundgaranti. Så att är du inte nöjd så får du pengarna tillbaka. Så har man har absolut ingenting. Nej, man har ju ingenting att förlora.
Exakt.
Använd koden THISIS40 för 50% rabatt och fri frakt på nya produkten Be White PAP 100.
Så gå in på belissas.com och få ett vitare leende.
Kan vi bleka våra hunders tänder också?
Ja, det behövs, ska jag säga.
Det är dags.
Tack Belissas.
Tack Belissas.
Sagan om
Petri musikdokumentär.
Jaha, Petri musikdokumentär. Bra att du sa det, för annars hade jag sagt på Petri musikdokumentär.
Roxette.
Perfekt.
Thank you.
Du, jag tycker ändå att vi ska ta några minuter om den iranska feministiska revolutionen som håller på att hända.
Ja, absolut. Absolut.
Allt fler och allt yngre kvinnor, till och med skolflickor i Iran, sliter nu av sina slöjor i protesterna mot regimen som sprider sig över landet. Vågen av protester började i mitten av september efter att 22-åriga Mahsa Amini greps av så kallade moralpoliser för att hon burit sin slöja fel. Vid ingripandet misshandlades hon så illa att hon några dagar senare avled på sjukhus.
Women, life, freedom! Jag har ju en kompis som har iranskt ursprung. Jag ville försöka ringa henne. Jag har inte fått tag i henne, så vi kan väl se om hon svarar. Hon heter Sahar och hon är då född i Sverige, men hennes föräldrar är iranier. Jag ringer och kollar, så får vi kanske lära oss lite saker.
Mm.
Det är Sahar.
Hej, det är Issa.
Hej.
Och Karin.
Hej.
Ja, nu ringde jag dig lite spontant här. Vad kul att du svarade.
Tack så jättemycket för att du ringde.
Du verkar kunna massa saker som vi inte kan.
Jag kan vissa saker som jag inte kan.
Och då tänker jag mest på den här feministiska revolutionen som sker i Iran just nu.
Visst är den mäktig.
Ja.
Ja. Nu föreställer jag Handmaid's Tale, mardröms likstat. Där kvinnor har noll rättigheter och förtrycks och helt godtyckligt kan mördas. Så är det att vara kvinna i Iran nu.
Helt vidrigt.
Och det har varit mer eller mindre så de senaste 44 åren. Så det här mordet på den här tjejen, det är inte det första. Men någonting med det här gjorde att folket till slut fick nog. Så människor som aldrig har protesterat, unga, gamla, går ut och med sina liv insats skriker ut att de inte vill ha den här regimen. De vill ha sina rättigheter och sina mänskliga rättigheter respekterade. Och de här demonstrationerna bemöts med våld, övervåld. Människor skjuts ner, folk arresteras, folk torteras. Och det är väl det enda sättet som de här människorna som styr landet kan kommunicera. Så det är liksom det som pågår. Mm. Och på grund av sociala medier, liksom under Black Lives Matter och MeToo, så har alla de här människorna haft en möjlighet att dela live-rapportera från gator. Men det har då bemötts med strykt internet från Irans regim. Mm. Vilket har gjort det lite svårt. Och därför har många av oss som har Irans tårdråd, jag har Irans tårdråd, mina föräldrar från Iran, vi kan inte hålla tyst. Så vi, inklusive jag, delar det vi får och ser och tar del av. Jag försöker på något sätt paketera det till någonting som berör de människor jag har i mitt nätverk. Så jag hoppas att alla vi som är medmänniskor och vi som är kvinnor och vi som står upp för feminismen även ska engagera oss i den här frågan. Och det som jag ska tillägga, det är så många andra fruktansvärda saker som sker i vår jord. Många andra krig och många andra orättvisor. Så de kan man också engagera sig i. Men det som är så himla viktigt nu är att de här människorna har ett momentum.
Mm.
Och om man misslyckas, om den här revolutionen misslyckas, så kommer det att bli så mycket sämre. Så de behöver allt stöd de kan få.
Jo, men när man sitter här borta i Sverige eller man sitter här i USA som jag gör, man känner sig väldigt maktlös och man undrar vad man kan göra.
Gud, vilken bra fråga. Ja, det finns massor av saker vi som bor i Sverige kan göra. Vi kan till exempel hjälpa till att bara ta upp det här på den politiska agendan, påverka våra politiker, kontakta journalister och medier och få dem att lyfta det här i de kanaler de har. Vi kan hashtagga bilder, dela bilder i era sociala medier. För det här är någonting som algoritmerna gillar. Det är någonting som de bumpats upp på sökmotorerna. Gå in och läs artiklar som skrivs om Iran i era olika dagstidningar. Det gör också att tidningarna förstår att det är ett ämne som folk är intresserade av. Kanske skriver mer om det. Så det blir en positiv spiral. En enkel grej som man kan göra, det skriver under Amnestys namninsamling. Om ni bara googlar Amnesty Iran namninsamling så dyker den upp. Det är lite svårt att läsa upp en hel länk så här i poddavsnitt.
Men vi kan lägga en länk på svårans story.
En annan grej som jag har startat igång. Det finns alltså en kille, ni kanske har hört talas om honom eller hört om honom. Han heter Shervin Hajipour. Och han är en artist, en ung kille som efter att Gina Mahsa Amini mördades skrev en låt, en protestsång. Den här låten består av x antal Twitter-tweets som skrev under hashtaggen Barrelje, som lite beskriver varför de är ute och demonstrerar.
Mm, jag förstår.
Det är väldigt minimalistiskt. برای توی کوچه رخصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم. Den här låten som jag har fått över 40 miljoner streams håller jag nu på att försöka få till att bli nominerad i amerikanska Grammy Awards för The Best Song for Social Change. På mitt Instagram-konto så har jag lagt upp supertydliga instruktioner om hur man kan gå in och nominera den här låten.
Mm. Det är, är det första året den kategorin finns eller?
Det är en helt bra lansering, precis. Och det står att submission deadline är 14 oktober. Så om man har en möjlighet så kan man jättegärna gå in och ta med på min Instagram eller bara googla Best Song for Social Change och nominera Sherwin med låten Barrelje.
Ja, det kan vi det länka också till också. Det är jättebra. Vi avslutar såklart podden med den låten också. Mm. För jag, vad jag förstod det som så tog ju den iranska regimen ner låten från Spotify, va? Eller var det inte så?
De tog ner låten och han blev fängslad och idag så går det rykten om att han har släppts ur häktet. Och mycket kan ju ha hänt när ert avsnitt släppts.
Ja, men precis.
Så mycket av det du pratar nu kan ju vara inaktuellt, men idag så har han riktigt släppts från fängelset.
Men man vet inte det på grund av att de har släckt ner hela internet där i Iran.
Precis. Mm. Men jag brukar säga till mina vänner, det är att föreställ dig att du lever i den här mardrömmen. Föreställ dig att du lever i ett land där du får inte leva fritt. Du måste bära en slöja. Du får inte skilja dig. Om du ska resa i landet så måste du be din man om lov. Om du skiljer så får mannen per automatik vårdnad om dina barn. Det är förbjudet att äga hundar. Eller hundar får finnas som gatuhundar. Men går man ut med sin hund så kan den bli konfiskerad. Du får inte vara homosexuell.
Det är så jävla
hemskt. Du får inte dricka alkohol. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och sen så bryter du en revolution ut där du kämpar för ditt liv och dina rättigheter. Och så blundar du och så föreställer du vad du önskar att folk som inte levde i din mardröm skulle ha gjort för att hjälpa dig. Mm. Och det är precis det du ska göra för dem.
Mm.
Så enkelt är det.
Mm.
Nyttja dem. Och det behöver inte vara något jättestort. Man kan göra något lite. Men var inte passiv. Var inte tyst.
Nej, jättebra. Det,
ja.
Bra så här. Tack för att du svarade.
Tack så mycket.
Tack så jättemycket. Hej då.
Hej då. Hej.
Ja, men det är svårt att förstå för oss som sitter i att de lever liksom i Handmaid's Tale, som hon sa.
Fruktansvärt. Det minsta vi kan göra är att låna ut våran kanal, våran röst.
Mm. Så tycker jag vi avslutar med Sherwin. Det får vi väl göra.
Ja, det är helt obegripligt att det ser ut så här.
Mm.
För liksom våra medsystrar.
Mm.
Hemskt.
Ja. Ja, visst är hon härlig så här.
Ja, underbar. Mm. Gud, så himla härlig.
Mm.
Och det här, liksom, man vill ju vara en engagerad person. Man vill ju vara en människa som engagerar sig i världen. Det är också
man kan följa henne på Instagram, för hon lägger ut väldigt mycket. Hon uppdaterar ofta på hennes Insta. Sahar, Sahar, Sorati, Sorati. Nej, men för jag tänker också så här, för det finns ju, man pratar ju väldigt mycket om då hur dåligt allting är i världen, men det är ju också saker såklart som, alltså man får ju, det är det som, det brukar ju du säga till mig snarare, att du måste tänka mer positivt och så vidare. Alltså för det finns ju också massa grejer som, alltså media har ju också en tendens att, nu pratar jag inte om den här konflikten, men har ju en tendens att hela tiden liksom få oss att känna oss otrygga så att säga. Men det är ju massa saker som går framåt också på ett bra sätt. Det får man ju inte glömma. Det är ju så som du brukar säga till mig, så kan man ju säga.
Ja, exakt. Och när vi klagar på det här med sociala medier och alltihopa, det är ändå det som faktiskt lyfter fram de här sakerna. Och anledningen till att vi ser så otroligt mycket mörker och hemska saker är ju för att vi blir mer medvetna genom att vi får tillgång till att se det genom de här olika medierna. Liksom. Vänta, nu ska den här jäveln in här.
Hundarna. Du kanske inte hörde det. Vänta, nu är hon inte tillbaka. Hon håller på att gäspa här.
Vad sa du?
Du kanske inte hörde det, men alltså hundarna skällde ju under hela...
Jo, jag vet. Men och inte bara det hördes också. Det var någon som ringde dig som inte slutade ringa.
Ja, det var Greta som ringde alltså 20 gånger kanske. Och hundarna skällde.
Ja.
Och jag trodde att det var för att Gösta hade kommit hem. Så jag textade honom under samtalet och skrev bara så här: ta bort hundarna! och han bara, jag är ju Vasaparken.
Ja,
ja, så då fick vi ju reda på vad han var också för att knyta ihop den säcken så att säga. Mm.
Du, jag berättade ju det för dig häromdagen, men min kompis Lisa, hon och hennes dotter är ju med Kanye West just nu.
Du skojar.
I Paris, ja. Nej, jag sa ju det till dig.
När sa du det? Just det.
Min kompis
just det,
Lisa.
Nu kommer jag, va?
Ja, min kompis Lisa, hennes dotter är så sjukt gullig i värsta sötnosen. Hon är typ 11 och har hållit på med så här jättemycket sånglektioner och grejer. Hon vill liksom sjunga och hålla på. Och så hade hon gått på sin första casting för någon tv-reklam. Eller det var så här unknown project stod det liksom i castinggrejen i början förra veckan. Hon blev genast kallad tillbaka så här dagen efter för nästa casting för den här unknown project. Och dag tre så var det så här, om det går igenom kan ni flyga till Paris på fredag. Och mamman bara, jaha, vadå för liksom? Fick inte reda på någonting utan bara så här, är ni available? Ja, men ja, det var hon ju då. För det var ju också Paris Fashion Week.
Ja, det var ju perfekt.
Så Lisa var ju så här, ja vad kul, självklart. Ja, jag åker gärna till Paris Fashion Week liksom. Och sen då dag fyra så är det så här, ja, she got the part. Och då var det att hon blev antagen då att åka till Paris på en private jet för att vara i Kanye Wests kör.
Det är inte klokt va?
Nej, men det är faktiskt det är inte klokt. Så jag har ju fått, hon har ju skickat massa filmer till mig. Jag har ju, får ju såklart inte lägga upp dem för att hon har ju skrivit på liksom ja, som kontrakt ja. Så att det liknar ingenting. Men de har nu varit då med Kanye West i flera dagar. Alla vi som har tittat i tidningen har ju sett hur sinnessjuk han såg ut på någon vilken visning var det när han gick runt? Var det Balenciaga?
Ja. Balenciaga.
Han är ju helt sjuk i huvudet. Det är klart att han är helt
Men
sjuk
i idag
huvudet.
Har han ju lagt ut att han och någon annan stod ju med så här White Lives Matter-tröjor. Och säger att alltså han håller ju på med någonting. Och han är ju dessutom såklart inne i värsta skovet.
Men han letar ju bara efter reaktioner överallt hela tiden. Men jag har ju nu sett lite så här bakom filmer som hon har tagit, mamman då.
På honom då, liksom när han pratar och sådär.
Ja, så han interagerar med de här barnen och han liksom såhär, ah, vad duktig du är och bra du sjunger och där. Och barnen, jävligt gullig kör faktiskt, med olika åldrar och sådär. De kanske är typ 15 kanske stycken i olika åldrar.
Det är inte ens speciellt mycket.
Nej, det är det inte.
Alltså, jag tänkte att det skulle vara 100.
Nej, och hans dotter är ju där bland dem där också. Men det har varit kul och nu har vi en fot inne hos Kanye också.
Vi har en fot överallt, älskling. Men du, men hur
har en fot
hur har han varit liksom? Han låter han snäll på rösten eller liksom?
Ja, nej, men hon verkar tycka att han är rätt liksom. Han har ju inte liksom varit konstig eller knasig så att säga där bakom. Alltså det vi ser utåt, det är ju den sidan han vill visa upp, den där konstiga sidan liksom. Han är ju en person som borde göra någonting ännu mer med sin liksom makt som han ändå kan ha.
Ja, men det har vi ju sagt. Han är ju världens rikaste man.
Ja, men han gör ju jättemycket, men han gör ju det mesta i egoistiska.
Alltså världens rikaste svart.
Ja, men han gör ju väldigt mycket egoistiska syften. Han skulle ju verkligen kunna använda sin plattform till väldigt mycket mer.
Ja, men jag tror mer att det är så att han tror att man förstår vad han pratar om, men man förstår ju inte vad han menar. Lite så är det.
Nej, man förstår inte. Nej, man är ju bara ett stort frågetecken hela tiden.
Först det där, alltså hans Instagram är så konstigt som man förstår absolut ingenting.
Det är så konstigt så ingenting. Men nu kommer hon i alla fall hem här på onsdag. Då ska vi käka tjejmiddag. Då ska jag hoppas att jag ska få reda på lite mera insights.
Då har vi mer på Kanye till nästa vecka förhoppningsvis.
Hoppas det. Min andra granne Shiri här, hon satt bredvid Hillary Clinton häromdagen på ett flygplan. Det var jag riktigt imponerad av.
Ja.
Och då jag bara, men gud, frågade du inte henne om någonting? Hon bara, Karin, det enda man ville göra var att låta henne vara. För det var så här, flygvärdinnorna var ju framme typ så här, var 50 minuter bara, can I give you something more? And I also have to say that I'm so impressed of you. By the way, that thing, bla 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 bla.
Var det ingen som frågade efter en selfie?
Hon gjorde i alla fall inte det. Det hade jag ju såklart gjort.
Det hade man ju gjort.
Det hade självklart att man hade gjort. Ja, så att då har vi in där också. Hillary.
Ja, perfekt. Då har vi Hillary där. Check på den.
En in överallt.
Ja, det är så. Ja, men det, så måste du vara. Ja. Så måste.
Ja. Vad har vi något? Har vi något litet beautytips för att...
Ja, jag har ju världens bästa beautytips. Cool. Jag måste bara hämta det. Vänta. Jo, jag, det här är beauty, beauty, beauty.
Mm, underbart.
Jag sa ju förra veckan att jag hade köpt en sak som Bethany Frankel sa var top notch. För Bethany Frankel har ju blivit...
Mm, just det, det var ju det.
Bethany Frankel har ju blivit hudvårdsspecialist plötsligt. Och vad hon gör som är då, som jag sa förra veckan, hon jämför väldigt mycket saker med varandra. Och då bland annat så har hon ju jämfört La Mer och Nivea, som jag la ut på mitt Insta idag.
Mm.
Och då också fattat att Nivea är bäst i klassen.
Mm.
Men hon har också då provat ett märke som heter Maya Chia.
Maya Chia. Mm.
Jag vill få lägga den i rullen. Den
här. Vad är det för produkt?
Nej, men det här är liksom de kallar det för The Super Blend Pressed Serum Concentrate. Men vad jag skulle kalla det för är att det är liksom en... Det är som en balm.
Ja.
Jag vet inte riktigt.
Men vad ska du ha den till? Ansiktet eller läpparna?
Nej, det är inte ansiktet. Ser du hur härlig den ser ut i färgen?
Ja.
Ja, så sätter man den liksom, alltså den är fet men liksom känns ändå luftig. Och så säger på kvällen, och den luktar alltså så otroligt gott. Och så sätter man den.
Men ska du ha den över hela ansiktet?
Ja, 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 men du vet, det är ju kallt.
Varför?
Ja, men det är ju fett liksom, fett och alltså när man sätter den, efter liksom man har duschat eller tvättat av sig ansiktet eller badat eller vad man nu gör på kvällen. Och så sätter man sitt serum och sin allt biologisk research och allt vad man håller på med.
Ja.
Och sen har man den här. Alltså då behöver jag, normalt sett när jag sätter på en, även en nattkräm, så måste jag alltid sätta Nivea efteråt. Men med den här så är det, och så får man sånt glow. Alltså man blir snygg, för du ser ju färgen, så man får liksom, fast den har ju ingenting, det är bara naturligt.
Men går den in i huden? För att jag håller på, jag blir så galen på de där balmsen som gör att man är helt kladdig i ansiktet sen i flera timmar.
Ja, man blir lite kladdig, men det är bara härligt när man ska gå och lägga sig. Fast den går in alltså, och du får en sån, då när den väl har gått in så får du en så otroligt härligt glow. Och jag trodde ju aldrig jag skulle hitta den här i Sverige.
Nej.
Jag googlade direkt när jag hade sett henne prata om den, för att då kunna testa den för er skull och för min skull. För den verkade så himla härlig tyckte jag. Man såg det att hon satte på den nu. Hon blev så här helt... Ja, det var så, man såg att hennes hud verkligen behövde det. Förstår du? Man kände att den var drack av det här.
Ja, hennes hud ser väldigt torr ut.
Ja, och så kände jag med mig också. Så jag köpte den direkt.
Men hur lång tid tar det innan den har gått in i huden? För det här är ju mitt problem. För när jag går och lägger mig på kvällen vill jag ju kunna lägga mig med ansiktet på kudden. Och det kan man ju inte om man har ett barn på sig.
Varför ligger du med ansiktet på
kudden? Jag sover på magen.
Skojar du?
Nej.
Vad är det sjukaste jag hör?
Det är jättevanligt med folk som sover på magen. Det är ingen bra för rynkorna, men...
det är därför du har de där kuddarna, silke...
Exakt.
Vad heter de? Men de är också, det är ett bra tips också.
Silkesfodralskuddar. Nej, men jag kan liksom inte ha någonting som tar flera timmar innan det har gått in i ansiktet. Nej. Men det kan jag förstå. Att om man sover på rygg, då kan man absolut ligga där och vara jätteflott i ansiktet jättelänge.
Ja, men jag är ju flott i hela kroppen. Det vet du, det har vi pratat om. Ja. Jag är ju som en sån här... Jag smörjer in mig som om att det vore liksom... Like there's no tomorrow, så att säga.
Alltså om att det ska vara så här gyttjebad i sängen varje dag.
Nej, det är mycket fett på olika kroppsdelar när jag går och lägger mig. Men den här, nej, men jag tycker i alla fall att du ska köpa den.
Det får faktiskt bli ett så här kombinerat beautytips, att den här balmen, men också att kolla på hennes konto. För det är ju faktiskt, hon är ju ändå trovärdig och hon kan ju sin sak såklart, för hon har ju hur mycket pengar som helst.
Men hon är skitkul.
Hon jämför de billiga och de dyra preparaten.
Jag funderade lite på om jag skulle börja köra det, du vet, en gång i veckan.
Gör det.
Det var ganska kul. Ja, du också. Det. Vi skulle kunna göra det, du vet, två olika grejer.
Nej, jag kommer inte göra det, men du kan göra det.
Ja, vi får se. Men det är inte en dålig idé.
Om man ska göra det, då måste man ju liksom testa någonting under en mycket längre period. Jag kan tycka att såhär, ja, det är väl klart att vi kan jämföra liksom konsistensen på en billig och en dyr produkt. Men för att veta det egentliga resultatet, så kan du ju inte veta det förrän efter ett år tidigare.
Det är lite långsiktigt.
Det är en jävligt långsiktigt projekt.
Det är väldigt långsiktigt projekt. Ja, nej, vi får se då. Men hur som helst kan vi skulle kunna göra det i podden ibland. För just med den här måste jag säga att jag var väldigt nöjd. Alltså att jag var glad att det var så här.
Ja, men och man behöver ett barn på vintern, för då blir man ju väldigt torr.
Ja, men jag tyckte det var så mysigt att jag liksom tog slag i saken, köpte det på grund av Bethany Frankels idé eller tips.
Jättebra.
Och sen fick jag hem den på 3 dagar och så älskar jag den. Ett märke jag aldrig hört talas om innan.
Jättebra.
Du lyssnar på hur den låter man öppnar. Du hör att det är mysigt, va? Det är mysigt liksom.
Älskar. Mm. Ja, det är jättehärligt. Mm. Så bra. Men, och det där behöver man ju i liksom allt elände, så behöver man ha de där små grejerna som man kan fokusera på, som är mysiga och som
nej, men det är ju så.
Det var, jag läste faktiskt någonstans apropå det här med Halloween-pyntet och det där, att det är någonting med höstfärgerna, orange och gult framförallt, mm-hmm. som gör att kroppen mår, man mår tydligen bra av att titta på orange och gula saker under den här årstiden.
Aha.
Är inte det ganska lustigt?
Jo.
Att naturen har utvecklat det liksom.
Ja, för att det då blir mörkare så måste de ge oss något annat då, eller?
Ja, det är väl att det är liksom det är som det där med att titta i en hund i ögonen, att man ska bli så här, man blir lite lycklig av det.
Det är väl därför bebisar ser ut som de gör också. Att de har så ja. Stora ögon ja. Så, för det ska vara ja, det ska exakt. Bli om man inte får den där naturliga moderskärleken så får man den bara för att man tycker att de är gulliga.
Åh, det är det gulligaste ju att titta in i de där bebisögonen.
Mm. Nej, det kommer så inte mysigt. Hända igen, Karin. Vi ska inte skaffa fler
barn. Ni får titta i hundarnas ögon. Titta i hundarnas ögon, titta på orangea pumpor, titta på gula löv.
Ja, det är bra.
Och öppna den här burken och kladda in ansiktet.
Man ska vara bildad. Man ska försöka, man kan inte vara helt ute och flyga. Alltså man måste ju veta saker, även fast de är jobbiga. Mm. Så därför måste man ju kolla på nyheterna och sånt där.
Absolut.
Men man måste också ha det här andra, både kanske, eller jag i alla fall, och även du tror jag, om jag känner dig rätt. Det är liksom ytliga och mysiga och så vidare.
Gud, alltså 100%. Tack för att ni lyssnar på oss. Tack för alla otroliga DMs och kommentarer. Vi gör det här för er.
Ja, nej men alltså gud vad ni är snälla mot oss. Mm. Det piggar verkligen upp. Hoppas att vi kan pigga upp er också på samma sätt som ni piggar upp oss.
Ja. Mm. Tills ni hör oss igen nästa vecka finns vi på Instagram som This is 40 Pod och jag finns som Karin Bastin.
Ja, och jag heter Isabel Monfrini. Och tack också Karin att jag fick en timme med dig.
Ja, tack.
Det är inte så ofta vi har tid med det.
Nej, jag vet. Nej. Det är tuffa tider. Puss och kram på er. Vi hörs igen nästa vecka.
Puss, puss. Hej då.
Hej. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصه‌های اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader.
Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Om en sovvide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovvide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.